Vad fint att få vara här. Vi har mått som kungar med Laura den här helgen. Kul att få spendera tid med Steffi och Marina och andra vänner. Och idag har vi faktiskt att kolla på Steffi när han sprang triathlon i Vasa. Alltså, den killen alltså. 6 maraton på 1 år. Det är liksom respekt. Jag vet inte om ni har sett på Instagram den här pumpade bilderna av hans överkropp, men man blir helt till sig. Och om ni så hade han ett nummer här på armen som var intuschat. Jag tänkte bara berätta för er att det har ingenting med antikrist eller ändens tid att göra. Det var hans det här tävlingsnummer som stod på armen där. Ni behöver inte vara oroliga. Det här är jätteroligt att få vara här. Det är ett bra tag sen. Och det här är kul att vara tillbaka i Vasa. När vi körde här genom med Laura igår så var jag så här: där har jag bott. 9 år bodde jag i Vasa på 14 olika ställen. Så det känns som att man har minne från varenda liten knut i den här staden. Och samma gäller den här kyrkan. Man känner varenda liten vrå. Och alla minnen som har kommit här i kyrkan. Steffi och Marina, de var bland de första som tog emot mig när jag var 15 år gammal och flyttade hit. Och tillsammans med Patrik och Magdalena Hellström och det här. Ni har betytt otroligt mycket för mig. Och samma gäller nog, jag tror det finns ingen plats i världen var jag har haft så många förebedjare som i Vasa. Och jag vill också tacka, speciellt ni som är lite äldre. Det är så kul att se att ni är här. Ni ser lika unga och vackra ut som ni alltid har gjort. Och det har betytt otroligt mycket för mig under alla de här åren. Så det är jättekul att vara tillbaka. Och jag hoppas du är redo för ett litet Guds ord. Bra, om du har med din bibel så kan du slå upp den i eller mobiltelefon som det nu för tiden heter. Det här han slår upp den i det här han Psaltaren 13. Vi ska läsa det och spendera om en stund ska vi läsa det och det här han kolla lite noggrannare på det. Kanske du är ny i kyrkan och funderar, varför ska jag alltid läsa bibeln? Eller vad är grejen med det? Och dels för att vi är en kyrka och där brukar man läsa bibeln. Men för det andra så tycker jag att det här ger ett bra annat perspektiv på så många tillvaron i våra liv. Vi har vårt eget perspektiv på allt vad som händer och händer runt omkring oss och händer i våra liv. Det här ger ett perspektiv som ger mig i alla fall hopp och tro och liksom hopp om att det kommer att gå bra. Och det är därför som det är så viktigt för oss att studera det och läsa det. Och du vet, kristen tro, det är inte liksom, det är tyvärr inte bara liksom lattjo lajban, fina slogans, härliga sånger och high fives i kyrkan, utan tyvärr så ryms det in i livet rätt mycket annat. Och vår tro behöver inte vara en tro som är liksom bara gäller när vi är på topp, utan den ska bära också i himmel och helvete, glädje och sorg, berg och dalar. Och det är någonting av det som vi ska prata om idag. Och på tal om berg och dalar så var jag och Laura det här sommaren och vandrade i Lofoten. Hur många av er har varit i Lofoten? Det var inte värst många. Absolut en av de vackraste platserna i hela Norden. Det är så speciellt för det är så branta berg upp, ner. Så vackra stränder, helt vita stränder med turkost vatten. Det var några utemagasiner där skrev att Nordens Hawaii, och det håller jag inte riktigt med om. Det var liksom kanske under monsuntiden. Men alltså otroligt vackert. Och vi gjorde några vandringar där med Laura och min brorsa och hans fru. Och det här med vandring, alltså du vet, du slänger på ryggsäck liksom, eller en rinka med 15 kilo på ryggen och så ska du traska upp först i liksom ett dygn ungefär. Och så kommer du upp till det, liksom, toppen till slut. Och det är som död. Det verkar överallt. Och det här. Men sen när du kommer upp till den där toppen. Så vilken vy. Det är värd precis alltihopa. Och sen när du sitter där uppe och njuter av vyn. Så märker du, vänta nu. Här är så många andra toppar. Där är en topp. Där är en topp. Och där är en topp. Och där är en topp. Och vi ska ju göra många toppturer. Och i alla fall i Lofoten så går det så här att du måste hela vägen ner i dalen. Och så ska du börja hela den jäkla stigningen upp igen alltså. Alltså ett dygn upp tillbaka med hela den här packningen. Och enda sättet att komma till nästa topp är att kliva ner i dalen och stiga upp igen. Och när jag vandrade där så tänkte jag, så här är det så många gånger i våra liv. För att komma till nästa topp så måste vi gå via dalen. Och det är det vi ska prata om idag. Att vad händer när du hamnar ner i dalen? Och vi har skapat ofta så här teologi som heter så att du kan alltid hoppa från topp till topp. Så du kan alltid vara på toppen liksom. Och tyvärr, sorry, det är inte så. Det är inte så att Gud, bara för att du tror mitt i allt, låter bli att du ska uppleva en massa svårigheter, utmaningar eller det ena eller det andra. Det kommer dalar i livet. Ni som är födda på slutet av 90-talet ser ut som frågetecken. Vad snackar han om? Jag hoppas inte förstör din fina bild av livet och vår ekologiska vindkraftsdrivna värld. Men ni som är födda på 1800-talet, ni vet vad jag pratar om i alla fall. Eller någonting däremellan. Livet är fullt av utmaningar som vi måste möta. Och någonting av det så ska vi prata om idag. Och vi läser psalm 13 i sin helhet. Ska vi kolla om vi har samma översättning med. Så här låter det. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig. Herre, min Gud, ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte min fiende säga jag besegrade honom eller mina ovänner jubla när jag vacklar. Men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren för han är god mot mig. Psalm 13 är äckligt realistisk. Den sätter emot de här motsättningarna i livet där allt går åt helvete. Om man säger det liksom bokstavligen. Och det här människans kamp med frågor, känslor, ifrågasätta Gud. Och det känns som att det här blir absolut inte någonting. Och sen å andra sidan så var det vända sig till att ändå på något sätt försöka lita på en god Gud mitt i allt det där. Och det här är liksom, tyvärr så är våra liv väldigt många gånger så. Jag vet inte om du har haft de här frågestunderna med Gud. Där du liksom ställer frågor. Jag har haft väldigt många så här Q&A sessions. Bara de är mer så här Q&Q. Och man får inga svar tycker man. Och de är tyvärr en del av livet. Och när man känner att hej, jag fattar inte varför jag måste hamna in i det här läget. Varför måste jag uppleva de här grejerna? Varför händer det här med mig? Jag som är en fin och god och snygg människa. Hur kan det här hända mig? Varför ska jag måste gå så här djupt i den här dalen? Och när man läser Psaltaren så känns det ju som att det var ju liksom, om du liksom sträckläser Psaltaren, det var ju som så mycket känslor. Berg- och dalbanan, han var ju liksom på topp och på botten. Det var ju som en svensk hormonbomb, hela David. Alltså det var så mycket liksom, ena stunden så Gud så god och allt går bra. Och sen nästa gången så vandrar han i dödskuggans dal. Det här fungerar liksom, finska män har ju svårt att associera till den här känslomängden för att vi är ju så här. Det finns ju den här berättelsen om vad heter det, hur går den, att det var ett par som hade varit gifta i 10 år. Och så efter 10 år så frågar kvinnan av mannen att varför säger du aldrig att du älskar mig? Och säger mannen, jag sa det när vi gifte oss och jag informerar dig om det ändras. Det är ungefär den finska mannens känsloliv. Men ärligt talat, så har jag så många gånger varit i den situationen som David. Att man ställer sig de här frågorna. Varför händer det här med mig? Varför måste jag uppleva de här sakerna i mitt liv? Och det som är den stora frågan idag. Att vad händer? Hur reagerar du när du hamnar ner i dalen? Och jag ska tala om 3 olika stigar på dalens botten. När du möter de här utmaningarna, när de här frågorna kommer på, så har du val att göra. Och jag har doktorsgrad i att snurra nere i dalbotten. Och vad jag har kommit fram till att 2 av de här så gör exakt det. De blir bara att snurra på dalens botten. Och du slipper inte vidare i ditt liv. Och en av dem i alla fall så tar dig vidare och möjligen upp mot nästa topp. Och de 3 sakerna ska vi kolla på. Så är du redo? Okej, för det första. Den första vägen på dalens botten kallar jag för lita på fakta. Det här låter ju bra. Fakta är ju fakta. Fakta stämmer, det är definitiva saker, som till exempel att Vasa grundade 1606. Och, eller att jorden är rund, eller idag är det söndag. Det är, liksom, det är ju så, ingen ifrågasätter det. Det är definitiva saker. Men samtidigt tänker jag så här, att fakta är också saker som händer i våra liv. Hur många av er har någon gång krockat en bil? Shit. Alltså. Och ni har alla körkort, hoppas jag. Det var liksom, halva kyrkan att krocka en bil. Okej, okay. Då förstår ni det här. Okej, okay, då ser jag så här. Jag blev helt chockad, ursäkta. Om du har krockat en bil, så är fakta det att du har krockat en bil. Det är inte svårare än så. Och vad än du gör, så kommer det inte att ändra på saken. Du kan gå hem och be i 100 timmar, men du har krockat bilen. Du kan få till Afrika, trycka huvudet in i sanden och hoppas på att det inte händer. Men du har krockat den där bilen. Och var det ditt fel, så blir det dyrt. Och det är faktum. Det är saker som händer som inte du kan ändra på. Det finns ingen undo-button i livet. Och skulle det finnas ett piller du kan köpa, så du skulle hoppa 2 timmar tillbaka i livet, så skulle det vara det mest sålda piller i hela världen. Helt säkert. För att det händer saker i våra liv, ibland på grund av oss själva, ibland på grund av saker vi inte kan påverka, men som bara inte borde få hända. Och det är de här faktastunderna i våra liv. Och det är nödvändigtvis bara när du kör en bil, utan kanske andra saker som händer, men de får på något sätt ditt liv att fastna, att stanna. David säger det så här, han: hur länge ska mina fiender triumfera över mig? Du vet, för David, det var liksom inte en, det var ingen så här feeling, ja, det känns som att det går illa nu. Det var ett faktum för honom. Har du hört på att förlora? Eller vad? Och samma sak är det i våra liv. Vi har saker som händer som är faktum. Och vad än du gör, så kan du ändra på det som har hänt. Det som har hänt, det har hänt. Och det är fakta. Och jag vet inte vad som är ditt livs fakta. Vad är de saker som du går och lägger dig på natten och det snurrar i ditt huvud? Och när du vaknar nästa morgon, så snurrar de fortfarande i ditt huvud. Du funderar, hur ska jag lösa det här? Det här blir inte någonting. Det kan hända att du är här och du har inte fått den studieplats du hade tänkt. Det är fakta. Inga böner hjälper, inga mutor hjälper. Du får inte den studieplatsen. Det kan hända att du har förlorat ditt jobb. Eller du har sökt jobb så många gånger och du känner att det här blir absolut inte någonting. Det är fakta. Det kan hända att du är i en relationskris eller till och med gått igenom en skilsmässa. Och det är faktum. Ingenting du gör kan ändra på det. Det kan hända att din ekonomi har liksom fallit genom golvet och du har slarvat bort pengar. Det har hänt. Det kan hända att någon nära och kär har gått bort och du sörjer den. Och vad än du gör, så kommer det inte att ändra på den situationen. Det kan hända att du kämpar med någon sjukdom som känns övermänskligt för dig. Och vad än du gör, så kommer det inte att försvinna. Det kan hända att det finns så många olika situationer som kan hända i våra liv. Och det är de här faktagrejerna som ofta är de som tar oss från toppen ner till dalen när de händer. Och vi hittar oss själv mitt i allt där nere. Och vi har alla de här grejerna i våra liv. Och det som är gemensamt är att vi hoppas att de aldrig skulle ha hänt. Vi tycker de är jobbiga, till och med pinsamma, angstiga. De skapar oro och osäkerhet i våra liv. Och det värsta av allt är att vi kan inte ändra på det. Det som har hänt, det är som har hänt. Men problemet med fakta, vet du vad det är? Det är inte vad som har hänt i ditt liv, utan det är vad som händer efter det har hänt i ditt liv. Och problemet med fakta är det här. Att vi brukar ta de här faktan alldeles för ofta. Och så med de här faktan så ifrågasätter vi Guds förmåga, trofasthet, kärlek och framtid i våra liv. Vi säger att för att det här händer i mitt liv, hur kan Gud då vara god? För att jag måste gå igenom det här. Hur kan då Gud älska mig? Och vi vänder dem mot Gud. Och det andra problemet med fakta i våra liv som har hänt är att vi säger att på grund av att det här har hänt, så kommer det inte mer att bli någonting av mig. Vi använder de här fakta som någon ursäkt för att vår framtid aldrig mer kommer att lyckas. Vi vänder dem både mot Gud och mot vår framtid. Vi ser att på grund av att jag måste gå igenom den här krisen kommer jag aldrig mer att kunna leva i Guds kallelse, aldrig mer att kunna tjäna Gud, eller jag kommer aldrig mer att bli lyckligt gift, eller jag kommer aldrig att kunna vara lycklig, jag kommer aldrig mer att kunna springa ett maraton, eller jag kommer aldrig mer att kunna få en universitetsutbildning, eller det ena eller det andra. Och vi använder de här faktorna mot oss själva. Och det är det som är problemet med fakta. David säger så här: ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? David ifrågasatt Guds trofasthet. Och för många av oss så litar mera på fakta som har hänt i våra liv än på Guds nåd, godhet eller förmåga i våra liv. Och grejen är den att det är sant att fakta kan du inte ändra på. Men fakta behöver inte definiera ditt livs framtid. Fakta behöver inte bestämma dina kommande möjligheter eller toppar. De behöver inte begränsa ditt liv. Fakta är fakta och Gud är Gud. Och genom att stirra på de här fakta i ditt liv, jag vet inte vad som är ditt livs fakta, men jag känner mina egna väldigt bra. Genom att stirra på dem, så tyvärr är det så att det är en av de här sätten, bästa sättet att bli och spinna ner liksom i dalen och inte komma framåt. För du begränsar både Gud och dig själv genom det. Okej, det andra vägen som jag är väldigt förmögen med. Ja, det här känner jag bra. Det är liksom första, lita på fakta. Det låter liksom rationellt och logiskt. Det andra är lita på dina känslor. Ni hör ju hur bra det här låter. Det måste ju vara rätt alltså. Det kan ju inte gå fel. Nej, men vi skrattar åt det där. Men det är liksom, människan är ju märklig. För att när vi möter de här grejerna i våra liv och vi hamnar ner på ground zero och kämpar med alla de här frågorna och med Gud och med vår framtid och med vad som har hänt oss och hur kunde det här hända, så väcker den en hel del känslor. Och det är inte de här mest euforiska känslorna som stiger upp, utan det är jobbiga känslor. Det är ångest, det är oro, det är ofrid, det är till och med liksom bitterhet eller avund, eller hur kan den här människan göra det här mot mig. Det är så mycket jobbiga känslor som stiger upp. Och du vet, det är ju i sig inte fel på några känslor. Alltså, David säger det så här i psalm 13. Låt inte min fiende säga, jag besegrade honom, eller mina ovänner jubla när jag vacklar. Du vet, för David så var det så här, fakta var det att han höll på att få stryk. Men känslan som väcktes, det var rädsla. Han var skitskraj. Känslor i sig är inte fel. Inte ens de jobbigaste känslorna. Du vet, inte ens, liksom, inte ens de här känslorna som du tycker, de här får man inte känna. Vet du, det är helt fine. Känslor är helt okej. Känslor är någon sorts barometer i våra liv med vilket vi reflekterar allt som händer runt omkring oss. Runt omkring oss och i oss. Och det väcker alla slags känslor. Och jag tror inte på något sånt att vi ska varken förneka fakta eller känslor i våra liv. Det är helt normalt och det är helt okej. Men känslor är världens sämsta navigator. Alltså, du må ha dina känslor, men tänk dig själv, du liksom vaknar på morgonen, hoppar i bilen och så knäpper du på navigatorn och frågar, vart ska vi köra idag? Och så snurrar du på den där liksom navigatorn, för ska vi köra till angst, oro, svek eller bitterhet idag? Ja, men jag kör på svek, det blir en jättefin dag. Nej, alltså, du förstår, det är ingen navigator. Det är ingenting som du ska ta riktning efter i ditt liv. Bara för att vi känner så många saker så betyder det inte att det ska liksom definiera våra steg och vårt liv och vår framtid. Fast du har till och med rätt att känna de saker du känner. Så länge vi känner det vi känner, eller så länge vi försöker följa eller lita bara på våra känslor, så kommer vi att snurra på dalens botten. Och det finns ett till problem med känslor. Vet du vad det är? Att pingstvänner älskar att göra teologi av känslor. Men vet du, när det känns som att det går bra, då är Gud på min sida. Och sen när det inte känns så kiva, Nej, men då är Gud har svikit mig och jag är liksom, var är Gud i mitt liv? Och det börjar låta som David. Och du vet, vi på något sätt har skapat så här teologi att jag är Guds vilja när det känns bra. Och när det inte känns bra så är jag mitt allt utanför Guds vilja. Vad är det för teologi? Det är någon sån känslornas lovsång. Det finns inte, alltså, dina känslor är dina känslor och Gud är Gud. Och vad än du känner så är sanningen att Gud är här. Och han är för dig. Och han har en framtid för dig. Men alldeles för ofta så är det så här, jag litar på mina känslor och jag följer dem. Det är inte kanske den väg som leder ut ur de här djupaste utmaningarna och dagarna. För 3 år sedan så var jag antagligen själv i mitt livs djupaste dal. Jag hittade mig själv verkligen på botten. Med liv som var sönder i bitar. Och jag tänkte, hur i hela världen kan jag, som ändå är rätt snygg, men framförallt älskar Gud och vill tjäna Gud, hamna i ett läge där liksom hela mitt liv är sönder. Där det känns som att du har förlorat allt som är viktigt för dig. Där din kallelse är söndersprucken i 1000 bitar. Där du har missat nära relationer. Där du har tappat all tro på vad som heter framtid eller lycka. Vad händer i de här situationerna när du är där? Och jag kan berätta dig att i det läget så är det mer än nog av faktan som ville predika åt mig hur mitt liv och min framtid skulle se ut. Och jag hade mer än nog av alla slags känslor som ville styra mitt liv. Du vet, det var liksom, det var rädsla, det var oro, det var svek, det var liksom till och med bitterhet. Och du vet, mitt i det där, hur ska du börja navigera i det? Och det är den största frågan ikväll. Vad händer när du hit ground zero? När du landar på botten? Åt vilket håll springer du då? Åt vilket håll springer du då? Vad är det du litar på när du hamnar på botten? Någon har sagt så här, att när du är på toppen så förbereder du dig. De beslut du gör när du är på toppen avgör hur bra du klarar av den här dalen. Och de beslut du gör i dalen avgör dina kommande toppar. Och det är säkert helt sant. Och det handlar om att vilket håll springer du åt? Springer du mot Gud eller från Gud när du möter de här? Och därför den tredje, i alla fall enligt mig och vad jag har läst Bibeln, den tredje vägen eller stigen som leder på riktigt ut ur dalen, så kallar jag lita på Gud. Och det här borde ju vara en enkel match. Lita på fakta eller mina känslor eller lita på Gud. Det här borde vara väldigt enkelt. David säger det så här: men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. Då kanske någon av er säger så här: amen, lita på Gud. Det där är liksom, det är klart jag litar på Gud. Varför säger du inte liksom, be, få hem och läs din bibel och be och fasta lite och tro ännu mera, så blir det nog bra och du kommer ur det där. Det handlar inte om vad du kan göra för honom, utan det handlar om vad han har gjort för dig. Och därför vägen framåt är inte du måste tro mer. Det handlar inte om din tro, det handlar om hans trofasthet i ditt liv. Och det handlar inte ens om, därför är inte frågan, tror du på honom? Utan frågan är, litar du på honom? Du vet, alla här, vi så gott som nästan alla här, så säger man, jag tror på Gud. Men grejen är att du kan säga, ja men jag tror på Gud, och ändå så litar jag på de här fakta i mitt liv. Och jag kan säga, ja men jag tror på Gud, och ändå följer jag i mina känslor. Därför är frågan, litar du på honom? Du vet, jag ska försöka förklara det här åt dig. Ni vet det här, vem vill bli miljonär? Hur många har sett på det? Det här har kommit tillbaka i Finland. Aj, aj, aj. Det är för många lördagskvällar. Det här... Alltså... Se så här. Du är liksom på halvmiljonsfrågan. Och så kommer frågan. Och den gäller om Josua bok. Såklart. Det gör den ju alltid. Och så är det så här. Det här är en knivig fråga. Och du har så här magkänslan. Nej, men det är antagligen... A-svar. Det finns ju fyra alternativ och du säger A-svar är rätt eller B. Du är lite osäker. Så då är frågan, vad gör du? Det finns de här livlinorna och du tar ringen polare. Och så här, vem tror jag kan hjälpa mig? Pastorn. Så du ringer till Steffi för du tror på honom i det här, eller vad? Så du ringer Steffi. Och du förklarar frågan och säger, ja, jag är här live på Vem vill bli miljonär? Tjena, tjena. Kan du hjälpa mig med det här? Och så ser han liksom alternativen och så säger Steffi, ja, det är nog C som är rätt. Och du ringer till honom för du trodde på honom. Frågan är, litar du på honom? Eller litar du på din egen magkänsla? Det känns som att det är A. Och pastorn säger C. Vem litar du på? Du ringer till honom för du tror på honom. Och så säger han, ja, jag kör på A. Brr. För jag svar. Du vet, det är det som är skillnaden. Det är så lätt att vi säger, nej, men vi tror på Gud. Men frågan är, vågar du på riktigt lita på honom? Jag vill ge dig... Ja, alltså, okej, okay, vi fortsätter med det här lite lita på här. När du står då nere i dalen och du har tre alternativ. Vad gör du? Vad litar du på då? Litar du på fakta? Det låter ju rationellt. Litar du på känslor? Det är enkelt. Eller litar du på Guds trofasthet i ditt liv? Sanningen är den att alla av dem är definitiva. Fakta är fakta, det har hänt, det kan du inte ändra på. Känslor, de har du, många av er kan inte ändra på dem heller. Och Guds trofasthet kan du definitivt inte ändra på. Alla liksom, du kan inte ändra på dem. Men du måste välja vad du litar på. Och då säger du så här, ja, men det är självklart att jag litar på Gud. Ja, det är ju lätt i teorin, men det är inte lika lätt alltid i praktiken. Och jag vill här i slutet ge dig några tankar om vad det kan vara att lita på Gud i de svåraste lägena i ditt liv. För det första, välja i stunden. Alltså du vet, i verkligheten så fungerar det inte så att du nu idag säger så, ah, men Gud, jag väljer att lita på dig. Eller att du varenda morgon säger, Gud, jag litar på dig. Det är jättebra, det är fint, det ska du också göra. Men i verkligheten så är det så att i den stunden när fakta trycker mot din skalle och säger på grund av det här, det är då du behöver göra ett beslut. Eller va? Då när de här känslorna trycker på och du känner så här, ah, det är då så du måste välja vad du litar på. Litar du på de här fakta och de här känslorna, vågar du lita på Gud? Vågar du i de stunderna vända dig på något sätt mot Gud och viska till honom, Gud, jag litar på dig i det här. Jag litar på din trofasthet. Jag litar på din godhet. Jag litar på att du kommer att göra det här. Du kan göra det här. Jag litar på att min framtid är ljusare än min historia. Jag litar på att det bästa ligger fortfarande framför. Vågar du lita på honom? Varenda gång du vågar göra det där. Varenda gång som de här sakerna gör sig påminda i mitt liv. Varenda gång jag vågar vända mig till Gud och säga, hej, Gud, jag litar på dig i det här. Så det som händer där är att du skapar utrymme för Gud i ditt liv. Och du tar ett litet steg för varenda gång. Och steg för steg för steg så förändras ditt liv. Och du kommer att hitta dig på nästa topp igen. Det går inte över en natt och det är inte att knäppa i fingrar. Det är inget desto mer magi i det. Men faktum är det att ord har makt. Och det att du säger de små enkla orden till Gud jag litar på dig. De gör en skillnad i ditt liv. Och det kan hända att du är här som säger så här, jag lever i den där dalen, i den mörkaste dalen just nu. Så jag orkar inte ens med det. Det räcker att du tänker de orden och ditt liv kan förändras. Det räcker att du tänker om Gud, jag litar på dig. It's enough. Det handlar inte om vad du gör, det handlar inte om att du måste ha en stark tro. Men det enda han frågar, vågar du lita på mig? Det andra, så tipset hur man kan lita på Gud, det är tacka honom. Du vet, att vara tacksam när man är på toppen, det är ju rätt lätt. Då är det ju allt är nice, det går bra. Då är det jättelätt att vara tacksam. Men att vara tacksam när du är nere på botten. Att kunna tacka även i de lägena. Och då menar jag inte så där ironiskt att tack Gud för att du gav mig det här helvetet. Eller tack för att det går skit för mig. Inte något sånt liksom. Utan på riktigt, på något sätt ändå kunna vända det och kunna säga hej, tack Gud. Då säger jag, men är inte det nu samma sak som att be? Nej, det är inte helt samma sak som att be. Jag ska förklara det här för dig också. Vi säger så att jag behöver hjälp med någonting. Jag har min kompis Ted här till exempel. Och om jag säger så, jag ringer till Ted och så är jag så här, Ted, kan du fixa det här för mig imorgon klockan 2? Så säger Ted så här, absolut, inga problem, det fixar jag. Okej, det är att be. Jag ber honom om någonting. Vad jag då sen gör är att säga så här, Ted, tack på förhand. Det är att tacka. Och du vet, det är lite det vi gör. Tack på förhand. För vad jag egentligen säger när jag säger Ted, tack på förhand, är att jag säger att jag räknar med att du kommer att göra det här. Och jag förväntar mig att det blir gjort. Och det är att tacka mitt i den här jobbiga läget. Att jag egentligen när jag säger hej, tack Gud, så säger jag, jag litar på att du kommer att fixa det här. Och jag förväntar mig att det kommer att gå bra. Och därför, de största sakerna och orden du kan säga när du är på botten, det är Gud, jag litar på dig. Och säga, tack, det här kommer att gå bra. Tack för att du är trofast. Tack för att du har mitt liv i din hand. Tack för att ingenting är omöjligt för dig. Tack för att jag har en ljus framtid. Tack för allt det goda i mitt liv. Tack för att det här kommer att bli jättebra. Tack för att du kommer att lösa den här situationen. Tack för att ingenting är omöjligt. Du vet, vi tar ut det på förhand. Vi räknar med att du kommer nog att fixa det här. Och det är att lita på honom. Ska vi alla ställa oss upp? Jag vet inte vilka som är dina fakta i ditt liv, men Bibeln säger så här i alla fall. Psaltaren 23 och 4 säger så här: även om jag vandrar i dödsskuggans dag fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Psaltaren 37 och 5 säger så här: anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han är med dig. Det är han som ska göra det. Bibeln är full av de här löftena. Och jag vet inte vilken vägkäll ditt liv är. Och jag vet inte vilka som är ditt livs fakta. Och jag vet inte vad som är de känslorna som har snurrat. Det kan hända att det är saker som har hänt senaste veckorna. Det kan hända att det är det här sommaren. Det kan hända att det är det här året. Men det kan lika väl vara saker som har hänt 5 år sedan eller 10 år sedan. Som fortfarande gör sig påminda. Och det känns som att på grund av de här sakerna så kommer jag inte ut ur det här. Men jag vill säga att det finns ingen fakta. Ingen situation som är för stor eller omöjlig för Gud. När du säger min fakta är så stor, så säger Gud min nåd är nog ännu större. Och det är vårt hopp som vi kan lita på. Och vad jag skulle vilja är att medan vi sjunger den här nästa sången, så skulle du liksom kunna säga, om du orkar och vågar, de här orden till Gud. Det räcker att du säger jag litar på dig och jag tackar dig.